Hej och varmt välkomna hit till det sjätte avsnittet av Påverkarna. Programmet som en gång i månaden fram till valet synar personerna som påverkar politiskt snarare än de politiska sakfrågorna. Jag heter Jasmin Winberg och är chefredaktör på Resumé. Och det är jag som ska guida er genom den här sändningen idag. Och just nu så är det valspurt. Om några veckor bara så är det dags att gå och rösta. Men det är fortfarande många som är väldigt osäkra på hur de ska lägga sin röst. Och valkriget, det har verkligen trappats upp både i sociala och traditionella medier. Och då kan man ställa sig frågan, hur avgörande för valresultatet kan ett utspel eller en kris vara i det här läget? Svaret på det kommer vi att få senare i programmet där vår panel ska diskutera den här frågan. Panelen består då av Charlie Stjernberg som är en av Sveriges främsta krishanterare, Camilla Järvide som är grundare av bloggbevakning och Elaine Eksvärd, retorikexpert. Innan vi välkomnar panelen in i studion så ska vi titta på hur politikerna presterar på den sociala kanalen som kanske allra främst är förknippad med politik och politiska diskussioner, nämligen Twitter. Och den här gången har vi kikat på ett lite längre tidsintervall än den senaste månaden som vi brukar göra här i Påverkarna. Och då kan vi se att Ebba Busch och Kristdemokraterna är den stora vinnaren bland partiledarna på Twitter. Hon har ökat överlägset mest, både sett till antalet nya följare och till engagemang. Och sen är det också intressant att notera att den som twittrar mest är den som det också går sämst för. Då har vi Miljöpartiets Per Bolund som har det väldigt kämpigt när det kommer till att få brett genomslag på Twitter. Trots sina 3334 tweets i år så har han bara skrapat ihop 3363 nya följare. Så han behöver verkligen fila på sin retorik där. På tal om retorik så har det nu blivit dags för Elaines maktskola. Så därför lämnar jag över ordet till retorikexperten Elaine Eksvärd.
Välkommen till Maktskolan. Nu ska vi titta lite på vad politikerna gör och hur det ser ut i Sverige. När det kommer till det här med skandal eller utspel, att det ska avgöra valet. Det är ju ungefär lika attraktivt som att tvingas lägga sin röst på vad är bäst doft, bajs eller spya. Och sen tvingas andas in stanken av det i 4 år. I jakten på ett bättre Sverige har våra potentiella makthavare tappat sin kurs på samma sätt som vissa journalister tappar sin spade i grävande journalistik och istället tar sitt fiskespö för att fiska clickbaits. På samma sätt som vissa influencers tappar sin själ och sin åsikt och faller offer för algoritm och likes. Vägen till makten kan göra att man mister sin ideologiska ryggrad för att skapa skandaler när man egentligen som makthavare borde pitcha in Resumés läsare ett bättre Sverige. Det hade varit någonting att rösta på. Michelle Obama sa ju, when they go low, we go high. Och man kan ju bara hoppas nu, bara några veckor innan valet, att det finns någon partiledare som vågar resa sig över den här retoriken som är blandad med skandaler och utspel. Och att man istället säger, nu vill jag prata om ett Sverige jag vill ha. Och att den står på en ideologisk grund. Det hade ju varit någonting att lägga sin röst på. Låt oss hoppas på det. Det andra jag vill att vi ska tänka på, det är det här med, jag vet inte om du som tittar någonsin har känt dig kränkt över formuleringen medelålders vit man. Eller är du en vit kränkt man? Sen så finns det ni kvinnor, eller vi kvinnor, som ogillar det här med typiskt kvinnligt. Eller vi med invandrarbakgrund som får höra om bidragsfusk bland invandrare. Och det här är någonting som är väldigt viktigt att kunna genomskåda. För inom retoriken så kallar vi fulknepet eller fallasin för en manipulerande metonymi. Du behöver inte komma ihåg det svåra ordet. Det latinska är att man säger pars pro toto. Och det är att låta delen representera helheten. Så om du står där som vit man och så är det någon annan vit man som har betett sig illa. Och så er enda gemensamma nämnare är att ni har samma hudfärg. Men så får du även de här negativa associationerna som den här personen har gjort. Det blir ju väldigt fel. Och vad vill jag komma då? Jo, det känns inte helt rättvist när kriminella gäng får representera en hel grupp personer, barn och ungdomar, vuxna med funktionsvariationen ADHD. Och det är det Ulf Kristersson gör och det är det väldigt många politiker gör. De låter delen stå för helheten. Och det är väldigt viktigt att man som väljare kan genomskåda den retoriken. För att när man gör sådana politiska utspel och dessutom fattar beslut och föreslår lagar på grund av det, så blir det ganska farligt. Så den lilla delen får aldrig representera helheten. Och det är någonting som har skett. Jag har kommenterat många val och jag måste säga det att som retoriker se på det här valet, det är ganska sorgligt. Jag bara tänker på vad många historiska tal vi har haft och hur Olof Palme talade. Fredrik Reinfeldt har hållit fantastiska tal. Det är lika svårt att bedöma retoriken nu och säga vem vann debatten när det kastas pajer över debattstolarna. Lika svårt är det för en sportkommentator att bedöma vem som sprang snabbast i ett 800 meter lopp när löparna är sumobrottare. Hur kronar man någon till att snacka snyggast när majoriteten av politikerna bara kastar paj? Det är väldigt, väldigt svårt. Oavsett vilken bransch man är i, oavsett om man är politiker, journalist, influencer eller vad man må vara, så är det viktigt att man håller sig till den där glöden man hade från början. Jag tror att alla politiker menar väl, men att de tappade fotfästet någonstans på vägen i jakten på makt. Precis som den där journalisten ville gräva men började fiska efter klick, och den där influencer ville sprida sitt budskap men blev slav under algoritmen. Och så är det någonting vi kan göra är det att behålla vår ideologiska ryggrad, såvida inte vi har fel. Hoppas att du får lägga en röst på någon som pitchar Sverige rätt framöver.
Då ska vi äntligen prata om utspel och skandaler. Jag säger varmt välkomna till panelen som består av Elaine Eksvärd, retorikexpert, Charlie Stjernberg, en av Sveriges främsta krisexperter, och Camilla Järvide, grundare av bloggbevakning. Välkomna.
Tack.
Hur är läget idag?
Ja, men det är bra, tycker jag.
Ja, bättre än bra. Fantastiskt. Solen skiner och vi är här.
Sommaren är över. Vi spurtar rakt in i hösten. Nej, nästan. Lite solstrålar får man fortfarande. Vi ska prata om tre specifika situationer här under valspurten. Men jag skulle först bara vilja ställa frågan, öppna upp lite brett och ställa frågan brett. Det finns ju fortfarande vissa väljare som är väldigt osäkra i det här läget kring vad de ska rösta på. Och jag undrar, vad tror ni att utspel och kriser i media i det här läget spelar för att tippa över de där osäkra väljarna? Vad säger Elaine?
Jag tror tyvärr att det spelar ganska stor roll så här i slutskedet. Men att det ska vara mellan skandaler och utspel, att det är dilemmat i ett val, är ganska sorgligt.
Jag tror faktiskt att det spelar större roll i det här valet än vad det kanske har gjort historiskt. Av det eftersom blocken är det finns en brun eller fascistisk del i det ena blocket. Och jag tror att det finns ganska många genuint borgerliga väljare som faktiskt känner ett visst obehag för att liksom närma sig det blocket. Så jag tror att skandaler som påverkar det blocket har större möjlighet att påverka slutresultatet än vad det kanske har gjort tidigare när enskilda partier har råkat ut för saker.
Jag tror Camilla.
Jag håller med. Att skandalerna kan både vara till fördel och nackdel för partiet som gör det. Jag tror att det kommer ha en jättestor betydelse också, precis som du säger.
Och vad tror ni då har störst chans att påverka? Är det utspel eller är det skandaler?
Jag tror det handlar om vem det är som gör dem. En skandal för SD kan vara positiv, medan en skandal för ett annat parti kan vara negativt för dem.
Ja, men ska man se det lite hederligt så att säga, alltså det som historiskt i alla fall har ansetts avgjort val, det är de sakpolitiska frågorna. Maxtaxan i dagis, slopad fastighetsskatt. Det är det som har puttat väljarna över i en riktning eller annan riktning. Men jag tror faktiskt, som jag sa tidigare, att just skandalkortet kan inte underskattas ett sånt här val. Som redan är, det är ju ganska geggigt redan, och då är det ändå en tid kvar till valdagen.
Vi som gillar att läsa ändå om lite smaskigheter är ju ändå glada, måste jag säga. Och om vi gör en snabb tillbakablick då på skandaler som har påverkat valutgången eller ändå spelat en stor roll i valrörelse tidigare. Vad skulle ni säga då?
Jag skulle nog säga, det är inte bara skandalen i sig utan hur man hanterar det primärt. Det vet du mer om. Men Littorin-affären tror jag. Och även Gudrun Schyman. Men Gudrun Schyman, när hon kom ut med att hon var alkoholist och förekom det med att berätta hur hon skulle hantera det. Det visar på hur hennes popularitet ökade enormt, och det visar på hur om man hanterar medier bra och framförallt är autentisk och mänsklig så får man sympatierna med sig. Så du behöver alltid förekomma en skandal och erkänna istället för att bli påkommen. Det påverkar enormt mycket, och det tycker jag hon gjorde bra. Så det finns bra och dåliga skandaler.
Ja, men jag tror att det kanske mest klassiska exemplet är väl valstugereportaget som Uppdrag granskning kom med ett par dagar före valet 2002, tror jag det var. Som alla analytiker sa påverkade utgången. Och det är 20 år sedan. Och jag menar, idag skulle ingen höja på ögonbrynet av ett liknande avslöjande. Utan det skulle snarare vara, wow, bra.
Vill du berätta vad hon sa? För de som inte delar referensramarna.
Det är ju fördelen med att vara gammal.
Ja, men jag minns det. Jag kände mig lite äldre när jag var 20 år sedan. Så.
Nej, men det var helt enkelt så att Uppdrag granskning gick med dold kamera in i en rad moderata, huvudsakligen moderata valstugor och ställde frågor om invandring och fick då face to face höra att invandringen är problematisk. Vi släpper in för många personer. Och så tackade man för de svaren, och sen gick man in med det riktiga kamerateamet och så sa man, ja, vi skulle prata invandring med er. Ja, det är en viktig fråga, men jag tycker att det ser jättebra ut. Ja, men vänta ett tag, vi har det här på tejp att du sa för bara några minuter sedan att invandrarna ska ut och liknande. Och det här blev ju, eftersom det var inte bara en valstuga som sa det här. Jag tror, om jag minns riktigt rätt, så var det typ 15 valstugor där man hittade samma liksom diskrepans mellan det officiella och det inofficiella.
Men det är lite som då det nya kalla faktaavslöjandet också, kan man säga.
Verkligen. Spelet för gallerierna, liksom. Det var man hittade bakom där. Det är jätteintressant. Vad minns du från skandaler?
Ja, men SDs förbjudna reklamfilm. Som fick ett sånt otroligt genomslag just för att den blev förbjuden. Och sen så Gudrun Schyman, men när hon eldar pengar för Feministiskt initiativ. Som jag tror inte att det varken gjorde för eller till för dem. Men jag minns det så himla tydligt. Att hon stod och men tuttade eld på 100 lappar.
Det är en global PR-succé. Men jag vet inte om de förstod budskapet, däremot att hon brände pengar.
Ja, ja.
Så att ibland kan ju liksom det PR överglänsa budskapet. Mm.
Ja. Nej, men verkligen. Hon man var ju väldigt arg på att pengar bränns upp av någon anledning. Jag har noterat också att högersidan har varit mer frekventa kring utspel än vad vänsterblocket har varit det här valspurten i varje fall. Varför tror ni att det är så?
De är underdogs. De slår underifrån.
Ja, fast jag tror det finns en naturlig liksom reaktion där, att det är klart, har du suttit i regeringen, varför har du inte kommit med de här förslagen? Det är alltid enklare att vara i opposition, för då kan man ju liksom driva frågor på ett annat sätt, för att S i det här fallet, varje förslag de säger, men varför kommer det nu efter 8 år? Och det här tycker jag man märkte också på partiledarutfrågningen med Magda häromdagen, att hennes viktigaste budskap till väljarna, det är att hon är en solid ledare. Det är inte att det kommer såna här fyrverkeripjäser en vecka innan, nu ska vi göra på det här viset och nu ska vi göra på det här viset, utan vad S verkade som i alla fall utifrån försöker fokusera sin valkamp på, det är profileringen av Magda som en skicklig och trygg ledare.
Regeringsduglig. Mm. Vilket hon säger till hela tiden till det andra blocket. Ja,
jag
att de inte...
i Instagramflödet nu på morgonen att nu spurtar sossarna och nu har de tryckt upp kepsar där det inte står Maga utan det står Magda. Precis liksom...
Magda.
De är väl inte röda?
Jo, de är röda.
Ja, de är röda. Men är det någon mer som tänker Make America Great Again?
Det är de har snott, men istället för Maga så är det Magda.
Nej, men Magda.
Visst har Sverigedemokraterna också det här det uttalade budskapet, gör Sverige bra igen. Alltså man har liksom direkt
det är
översatt.
Ja. Det är liksom, de verkar inte skämmas över att åta... Alltså, man ska, inom retoriken ska man gärna inspireras av varandra. Och det är tydligt att de inspireras av Donald Trump. Men vad det här gör Sverige bra igen, är det så de säger? Vilket igen refererar de till? Och vad är det vi ska tillbaka till? Och med tanke på Trump och de debatter han har varit i nu, eller som har förekommit kring abortlagen och... Det är också en timing för när man säger det, inte bara kopiera. Och nu kanske är lite fel timing.
Vi ska djupdyka i lite olika utspel och skandaler som har skett här nu på upploppet. Och då tänkte jag att vi skulle börja med Sverigedemokraternas återvandringståg, som de själva kallar segertåget. Och då för de som inte känner till det så var det för några veckor sedan som Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson Tobias Andersson skrev på Twitter: välkomna till återvandringståget. Du innehar en enkel biljett. Nästa stopp, Kabul. Och den här tweeten har ju fått extremt stor uppmärksamhet. Har det här gynnat eller skadat partiet, tror ni?
Men inte det här är ett utslag av politisk Tourette. Jag menar, det är ingen kan missta sig om vad SD egentligen vill. Så att uttrycka det på ett så här grovt sätt, det kommer naturligtvis att gynna de egna trollstyrkorna, men det gör det ju faktiskt svårare för KD, M och L att samregera med SD. För det naturliga hade ju varit att nu börjar SD närma sig finrummet att försöka tona ner de här avarterna. Så att jag tycker väl att det här är politiskt Tourette.
Ja,
vad tror
du? Jag håller med. Jag tror att rent liksom valsiffrigt att få fler röster så kan det vara positivt. Men just som du säger, att liksom kunna få regera och vara med liksom, kommer skadas. Sen får man inte glömma hans svar till, jag tror det var TV4, att det enda han gör det är att han skämtar med människors fördomar. Och det är så här, jag förstår liksom inte varför han ens gör det här uttalandet. Det är väl en del av en politisk tvåstegsraket. De visste ju precis vilka reaktioner de skulle få. Och hans uttalande följde ju liksom en ganska tydlig plan. Men tyvärr så tror jag att människor kanske som ute i stugorna som lite mer tar sin information från Flashback än från fakta kan ta till sig det här budskapet. Det är så simpelt retoriskt att om vi bara skyller på en sak, en grupp människor i samhället, skyller vi på dem och får bort det, då kommer allting be great again. Så att jag tror att de tyvärr kan locka till sig de följarna, men kommer få svårare att få vara med liksom och bestämma.
Nej, jag bara tänker att jag tror att den stora vinnaren på det här utspelet faktiskt var Centern, som dagen innan proklamerade att nej, nu har vi bestämt oss, vi går med det rödgröna laget av skälet att vi vill inte tillåta SD att komma. Och så kommer det här beskedet. Och jag tror att där de osäkra väljarna som ändå tyckte att det fanns någonting i Centerns argumentation, de fick ju svart på vitt att Centern har helt rätt, som faktiskt har en oerhört bred och knallröd linje när det gäller SD-samarbete. Så att jag undrar om, och det var faktiskt så jag följde de dagliga opinionsmätningarna. Centern gick ju upp direkt efter det här utspelet. Så att jag vet inte. SD har ju sina egna vägar, men skulle jag sitta som rådgivare så hade jag nog inte godkänt ett sånt utspel från Tobias Andersson.
Nej.
Tror ni att han...
Spännande, om jag bara får kommentera det med hur man svarade, att man säger att det är satir. Och hur mycket får man säga i humorstecken? Ja, men jag skojade bara. Jo, men det finns ju alltid något allvar i. Och sen behöver man också titta till Sveriges befolkning. Varannan 80-talist, min generation, har annan etnisk bakgrund. Problematiken med sån satir, nästa station Kabul. Då undrar man ju, finns det fler stationer? Så det är ju någonting som skapar rädsla hos en stor del av befolkningen. Så skojar absolut, men jag skrattar inte, jag blev rädd. Och det är en fara i det.
Du som bevakar sociala medier, hur liksom ofta är det att ett inlägg får en sån här stor spridning?
Alltså inlägg får ju stor spridning, men direkt från partiet så här nära valet, det är ganska ovanligt, och ofta så är de här inläggen som sprids att man bemöter någonting eller man kommenterar någonting. Det är inte liksom att man är själva källan. För det var ju många som gick ut och kommenterade det här och sa hur förkastligt det var på Twitter, på Instagram, alltså överallt. Men inget av de inläggen fick ju ett lika starkt genomslag som SDs originalutspel.
Hur tycker ni att SD har hanterat den här kritiken då, som har kommit i efterhand?
Med high five på kontoret skulle jag tro.
Ja, alltså det finns ju ingen direkt bild av att det är någon som ångrar sig i partiet. Det är ingen som har fått sig, i alla fall inte offentligt, en skrapa. Och det man som hyfsat politiskt intresserad ändå kan ifrågasätta, det är varför samarbetspartierna inte tydligare har tagit avstånd från den här. Mig vet jag, Johan Persson tror jag skrev någonting, men vare sig Ebba Busch eller Ulf Kristersson har kommenterat den här. Mig vet ligen.
Mm. Den tystnadskulturen och i mediehanteringen är så intressant och skrämmande på samma gång. Så nu säger vi ingenting. Så att det jag upplever är att politiker väldigt mycket nu flörtar med journalister. Hej. Snarare än sina väljare. Så att okej, hur hanterar vi bäst ur ett journalistiskt PR-perspektiv? Medan de borde ställa frågan, hur landar min tystnad hos svenska folket? Så att det är lite snedvridet.
Så. Det tycker jag är intressant också med att Centern steg. Frågan är ju, vart kom de ifrån? Jag tror inte att det var Sverigedemokrater röstare som bara, det här vill vi inte ha. Och så går vi hit. Utan så här, det gynnade Centern. Det gynnade säkerligen SD, men vilka förlorade på det?
Liberalernas uppgång har stannat av ganska rejält. De är ju nere på under 5%. De har ju varit uppe på 6%.
Så det är ju intressant i och med att Johan Persson då var en av de få som verkligen tog ställning emot det.
Ja, men det man kan undra som medborgare, det är ju om man är så här undanfallande bara inför utsikten av att ha ett samarbete. Hur undfallande kommer man då inte att vara om man faktiskt sitter i regeringsställning?
Precis.
För att nu är ju kostnaden ändå begränsad att kämpa emot. Medan det kommer ju vara mycket tuffare om man sitter i regering. För då kommer man ju inte, om man får mothugg, då kommer man ju inte få igenom sin politik. Nu är det ju bara spelteori på något sätt.
Och då blir problemet också. Du röstar ju inte bara på ett parti, du röstar ju verkligen på vilka de kommer tvingas samarbeta med. Jag undrar, tänker alla så långt?
Jag vet inte. Men
om det är det som gör osäkerheten så himla stor nu.
Ja,
det blir spännande att se efter valresultatet. Men om vi ska gå vidare då till nästa punkt, så har vi då Moderaternas förslag om att införa ADHD-tester på alla barn i utsatta områden. Och det här då menar ju partiet ska minska gängkriminaliteten. Och S har då föga förvånande ska sägas kritiserat det här förslaget, men det har också rört upp känslor ute i landet. Har det här gynnat eller skadat Moderaterna?
Jag tror att det har skadat Moderaterna i Stockholm, för att det går inte att bortse från att regionen under samma period har lagt ner en massa barn- och ungdomspsykologmottagningar. Så att man kommer med ett förslag där verkligheten för föräldrar med barn som har diagnostiserade problem är ganska tufft. Man får vänta på diagnos och utredningar i år. Och så säger man helt plötsligt, nej, men nu ska vi snabbtesta alla i dessutom ett utsatt område. Det finns en diskrepans i idén och utförarmöjligheten där, som jag tror har blivit lite komisk, i alla fall för Stockholms publiken.
Men också premissen som Ulf bakar in i, att man ska ADHD-testa ungdomar för att bekämpa gängkriminalitet. Det är ju funkofobiskt, om man säger det. Att ja, alla som har ADHD är kriminella. Och sen så också att man begränsar det till orten då i sådana fall. Jag menar, om man vill bekämpa gängkriminalitet och sälja knark, då behöver man inte bara prata med säljarna utan de som finansierar knark. För det han visar är ju att han ser att det är en första klassens och andra klassens invandrare, att det inte finns en orsak och verkan. Orsak är ju efterfrågan och verkan är ju att de säljer. Och sen tycker jag också det är väldigt komiskt. Det Ulf kanske inte vet är att ADHD-medicin innehåller amfetamin. Så ska han ge det till orten då och kanske boosta. Det känns inte riktigt intelligent, om jag ska säga det.
Jag läste precis Diamant Salihus bok om gängen kring Järvafältet. Och det är väldigt tydligt i boken att många av dem som är med dig har ADHD. Men de är ju inte med i de här gängen för att de har ADHD. De är med i de här gängen för att hitta någon form av tillhörighet i ett samhälle som de känner har övergivit dem för länge sedan. Så att problemet som sagt är ju inte att de har ADHD. Problemet är ju att samhället tar inte hand om dem.
Mm. Hur skulle ni säga att Moderaterna har hanterat den här kritiken då som de har fått efter det här utspelet?
Jag får lite en känsla av att det här var ett försök som man själv insåg föll ganska platt relativt snabbt. För det har gått en vecka sedan de lanserade det här. Det är ingen som pratar om det här nu. Det är ingen som tar upp den frågan frivilligt i det blåbruna gänget. Så att jag tror att det här är nog begravt i någon byrålåda väldigt långt ner.
Som person med ADHD från orten, så hade man som Moderaterna sagt det här med att vi vill kartlägga ADHD kanske inte orten utan nationellt för att hjälpa, inte för att sätta dit. Då hade det varit en helt annan energi och intention bakom det. Men här blir det en folkval som inte är för utsatta områden utan vill sätta dit. Det blir dubbelbestraffning. Ja, jag menar, jag tänker när jag bodde i Bredäng och växte upp där och man har en partiledare som vill hitta folk med ADHD och så är man där en 10-åring, ja du har det, och det vill den där partiledaren veta för gängkriminalitet. Åh fan, kommer jag bli sån när jag blir stor? Alltså det är så märkligt.
Det har en ganska dålig vecka för det blåbruna blocket som dag ett, då var det här språktester för 2-åringar i utsatta områden, och om de inte klarar språket så tvångsinskrivas i förskolan. Dagen efter kommer det här förslaget. Det känns som där vred man åt mycket hårdare än vad svenska folket, till och med partianhängare, var riktigt beredda på.
Jag tror att Moderaterna surfar på SDs retoriska våg. De har tappat sin ideologiska ryggrad. Och det är ju en framgångsrik retorik som SD har fört länge nu. Men de har ju pratat på samma sätt och varit konsekventa. Och det har inte Moderaterna. Och då kan man ju säga som Petter Stordalen, bättre dubbelmoral än ingen moral. Men jag tror att det är bättre att hålla sig till det man sa från början istället för att falla för politiska vindar. Jag tror man underskattar svenska folkets
Ja, men om man ska ha klart för sig att Moderaterna under Fredrik Reinfeldts ledning var ju uppe på 30%. Nu är man nere på 18-19 där omkring, så att det är ju inte en inriktning som har jättestora segrar bakom sig.
Men jag tror att det är ett tecken på desperation, ja, att man surfar på den där vågen som håller på att gå ner. Fredrik Reinfeldt pratar inte på samma sätt. Nej.
Slutligen då så har vi inte ett utspel utan en skandal att sätta tänderna i då. Och det var för några veckor sedan nu som Kalla fakta avslöjade att partierna hade diverse olika kreativa lösningar för att man inte skulle få reda på vem som var avsändare för gåvor till partiet. Det här ledde till att medarbetare i S och L hittills, ska sägas då, man vet inte, det kan ju komma något mer, men har tagits ur tjänst. Och jag undrar, har det här gynnat eller skadat S och L?
Jag tror faktiskt inte att det var så många partier som var inblandade i det här. Så att jag tror inte att jag har skadat ett individuellt parti. Däremot så har väl gemene mans eventuella politikerförakt vuxit. Men som sagt, det var väl alla partier utom tre. Så att hade det varit ett eller två, ja. Men som det ser ut nu, så nej. Det tror jag inte.
Att börja med vill jag lyfta på hatten och Kalla fakta. Jag tycker det är jättesnyggt avslöjande. Det är snyggt genomfört, det är kreativt. Man har tagit en lite oväntad lösning som har burit frukt. Och jag tänker så här, att de har bevisligen lagt ner jättemycket tid. De skulle aldrig presentera atombomben 3 veckor före valet. Jag tror att de har mer material, om man ska vara helt ärlig. För det är klart att Kalla fakta vill ju kunna säga att, men kolla, vår journalistik avgjorde valet. Så att jag tror att det här faktiskt, vi har både version 2 och 3 att vänta på. Och jag tror det är i ljuset av det man ska se det här. Men jag menar, det som blir roligt när man tittar på det här reportaget, det är ju, jag menar, SDs svar. De säger att ja, vi var emot den här lagstiftningen, så att vadå? Det här gör ju inte oss någonting. KD säger att ja, fast vi har ju inte egentligen brutit mot några regler. Vi tycker att vi har hållit oss inom reglerna. Moderaterna svarade igår, som jag tycker i och för sig var ett ganska bra svar från Gunnar Strömmer. Men han fick kritik för de råd som han hade givit de här mecenaterna. Medan då L och S bara... S var ju något snabbare, vilket de får en guldstjärna i min bok för krishantering. Så fort det blev känt så bara bort med den medarbetaren. Liberalerna tog lite längre tid. Men de har ju i alla fall förstått att det här påverkar förtroendet för dem och att man måste agera. Och det är väl det som kan bli spännande att se vad följetången innebär. För jag är ganska övertygad om att det kommer mer.
Men vad spännande att jag tyckte Gunnars var att det var ett bra svar. För jag hade ett annat perspektiv, jag säger inte emot dig. Men just det här att det inte är olagligt men olämpligt och omoraliskt. Det kan man ju ändå hålla med om att det är. Men Gunnar sa ju det att jo, men det var fel av mig. Men det kroppsspråket och den brist på ånger som genomsyrade det icke-verbala gjorde att, ja, det var bra svarat, men jag vet inte om du menar det du säger.
Nej, men det kan du absolut ha en poäng i. Och det ska väl sägas att jag faktiskt känner Gunnar, så jag kanske ser på honom med något mer vänliga
ett
ögon.
Ett lite trevligt filter.
Ja, jag har inte träffat honom på flera år, men...
Nej, men
lite får jag känslan av att, och precis som du säger, att han kanske inte menar det. För att egentligen, så om man tittar på hur lagen är skriven, så vad jag förstår att han har sagt till de här eventuella mecenaterna är att ja, vill du stödja oss men inte synas, ja, men då kan du göra så här. Mm. Och de saker han säger strider inte mot
lagen.
Nej, för att han uppmanar ju att engagera sig i andra organisationer istället. Ja.
Och det finns ju saker som inte strider mot lagen. Det är inte olagligt,
men
fortfarande olämpligt och omoraliskt. Så att som politiker visa det och visa känslor för att ah, men det här var verkligen omoraliskt, men det var inte olagligt.
Men tänk på att Gunnar är advokat i botten.
Ja,
så att jag så tror att
den retoriken, ja. Ja. Han blev advokat Gunnar. Men han behövde vara folkvalda Gunnar. Men jag förstår.
Då blir det dags att runda av och jag tänkte bara gå ett snabbt varv här nu, för nu har vi belyst tre utspel och skandaler. Det har ju skett flera naturligtvis som inte rymmer ramen för det här TV-programmet. Vi skulle kunna stå här och prata jättelänge. Men om ni skulle säga en händelse i det här valet som ni tror har haft störst inverkan hittills på osäkra väljare, vad skulle ni säga då? Vi börjar med Camilla.
SD-tåget.
Jag tror faktiskt att dagens avslöjande Acta Publicas rapport om hur många som är engagerade eller har varit engagerade i högerextrema rörelser, där det visar sig att 3 av 4 av dem som Acta Publica har identifierat är sverigedemokrater. Jag tror att det är ett långsiktigt problem för det blåbruna blocket, för att varje sån signal bekräftar bara ytterligare och ytterligare att SD är ett parti grundat av och delvis befolkat av extremister. Och jag är inte säker på att mina grannar på Östermalm känner sig jättekontenta med att faktiskt lägga rösten i den hörnan, så att säga.
Då kan jag måste flika in att mina före detta grannar i Småland skulle gladeligen göra det.
Mm. Och vi har ju sett faktiskt hittills att det har ju varit skandal på skandal som visa på den här riktningen, och det har ju runnit av partiet, det måste man ju säga.
Skillnaden är att nu är det inte bara partiet, nu är det flera partier som samsas i en planhalva. Och då tror jag att de här konstiga bakgrunden tror jag gör att en del klassiskt borgerliga konservativa väljare ändå känner att det här känns inte riktigt bra i magen.
Nej, men det är klart att det kommer vara stort. Och nu tror jag att jag är lite partisk, men när utspelen blir mer absurda, som att göra ADHD-test på barn, där tror jag att bara varannan svensk känner eller har någon i sin närhet med en funktionsvariation. Och att lösa gängkriminalitet genom att koppla det till en funktionsvariation tror jag är att såra väldigt många svenska medborgare.
Tack så jättemycket för att ni kom hit idag, panelen. Och jag säger tack också till dig som har tittat. Det här är näst sista avsnittet av Påverkarna. Och det kommer ett till strax innan valet, så missa inte det. Tack!